Bragden i Bratislava. Lejonen gjorde det omöjliga möjligt. Här sitter vi med förvåningens finger i häpnadens mun. Den här extra insatta studiediskussionen ska alltså handla om Lejonens VM-guld efter en paus på 8 år. Och mitt namn är Anki Karhu. Jag ser också välkommen till alla Vega-lyssnare som också hör den här debatten nu. Med mig i studion har jag tidigare landslagsmålvakten, NHL-målvakten Niklas Bäckström. Välkommen. Vi har suttit och diskuterat här under VMs gång ett bra tag. Så har vi Kasper Björkqvist också, U20 VM-guldmedaljör, någon som känner Jukka Jalonen väl bland annat. Och så har vi Yle Sportens Christian Vuojärvi som var med i början av turneringen, när du kom hem så började det rulla på allvar.
Jag är tydligen Lejonens talisman eller någonting i den stilen.
Det där, vilka tankar snurrar i era huvuden då när det där Marko, Mörkö Marko, Anttila tog upp Finland i en 2-1-ledning igår kväll. Vi börjar med Niklas.
Såklart var det ju ännu mycket kvar av matchen så man tänkte att det kommer bli här nervöst till slutet. Men kanske hela turneringen har man varit på något sätt känt sig lycklig för de där killarna. Inte bara killarna utan hela laget. Att du har där massor som man inte ser, du har tränare som du inte ser, du har lagledare. Materialförvaltare, fysioterapeuter och läkare och alla de här som har jobbat hårt och så får det här med deviser, på det viset som de spelar, att det var jättebra ishockey hela turneringen. Så man var verkligen lycklig för dem.
Mm. Hur mycket tjöt du, Kasper?
Nåja, förstås det var ju stort.
Speciellt
på det sättet när det var nu till Marko Stretzi, till som ett annat namn som används om honom. Som gjorde det här och som han på något sätt representerar han det här laget. Att stort hjärta och men ändå på det sättet mycket hade varit diskussion om att laget har, jag menar, att laget spelar med stort hjärta. Men att individer kom också fram. Kaapo Kakko, Sakari Manninen, Harri Pesonen, Mörkö Anttila och på det sättet många individer spelar också. Mikko Lehtonen som back. Många individer spelar faktiskt bra också. Att det var inte bara förstås man behöver laganda för att kunna vinna så här match och förstås det var ju största grejen, det är ju inte fråga om det, men också individerna kom också bra fram.
Krisu Vuojärvi, du jobbade med EU-valet igår. Hur gick det?
Det var nog en schizofren stämning att jobba med den sändningen, kärt besvär på alla sätt, men samtidigt då VM-finalen pågick så att inte bara då ha kolla på EU-valet, titta på sina egna skärmar för att få reda på det senaste om valet och om VM-finalen i ishockey. Så, men jag läste på att Kevin Lankinen hade sagt efter finalen, då efter bergat VM-guld, att han hela tiden var säker på att det här kändes som Finlands match. Jag var inte alls lika säker, för det var så mycket som talade emot Lejonens om vi talar om den här klassiska historien, det klassiska som vi har lärt oss känna på finländsk idrottshistoria, att som Finland gjorde den här turneringen, besegrar Sverige med att Lejonen kvitterar i slutet, gör sig förlängningsmålet, håller nolla mot Ryssland i semifinal och besegrar Kanada som var i Finlands någonstans nemesis under många år i finaler, i viktiga matcher. 2 gånger vinner Lejonen över Kanada. Så först då vi gick in i den sista minuten så var jag att de verkligen gör det här. Och därför tycker jag att det här är den finländska ishockeyn, så till och med kanske den finländska lagsportshistoriens största triumf genom tiderna. Inte minst med tanke på förutsättningarna då, för det var ju trots allt ett väldigt ifrågasatt lag som Jukka Jalonen valde till den här, och fick egentligen också till den här turneringen. Mm.
Men Kanada gjorde det ganska jobbigt för Finland, åtminstone om man tittar så där. De tvingade dem till långa byten, Kanada höll mycket puck och det här som vi såg av Lejonen i de tidigare matcherna mot Sverige, mot Ryssland, så kunde de ganska kontrollerat köta sina byten liksom, och de höll puck medan de gick i byte och så här. Men vilka andra sätt så jobbade Kanada och gjorde livet surt för Finland så att säga?
Kanada spelade en bra match och det var kanske gick lite åt andra hållet nu, att Finland gjorde mål på de chanserna de fick och Kanada hade många målchanser, de gjorde inte mål. Tidigare har varit lite tvärtom, men kanadensiska spelare de är starka med pucken, de har bra balans, kan skydda pucken och kunde kontrollera, speciellt i finska eller deras kanadensiska offensiva zonen, så höll de, kunde få just de långa långa tider, långa byten där och få lite tröttnad i det finska laget. Men sen kommer man tillbaka till det där att finska laget hade det där spelsättet så bra. Så oberoende fast det kändes tufft så höll de på och lita på det vad de gjorde. Att det var inte en eller två spelare som försökte ensam vinna utan man gjorde det som ett lag.
Ja, Kanada var ju ganska, man såg att det fanns ganska mycket elektricitet i luften och mycket känslor där också. Det är du ju också bra på, att gå under, krypa under huden så att säga.
No, jag på det sättet, jag själv var efter Sverige-matchen så var jag ganska, jag trodde mycket på Finland när vi gick in till Ryssland. På något sätt var det en sån känsla att okej, Finland har det här lagandan och på det sättet att vi klarar Sverige som var lite, de jobbar inte som ett lag. De var inte ett lag. Och så kom Ryssland som hade mycket kärnor att okej, kanske vi kan komma under. Eller Finland kan på det sättet attackera dem. Men sen på något sätt var jag lite orolig när det kom Kanada. För att Kanada på det sättet var inte ändå så fullt av NHL-kärnor. De hade mycket bra spelare. Men på något sätt så var jag lite orolig hur mycket har de vuxit som ett lag under turneringen. De hade den där händelsen när Chabot gjorde mål, eller skottet från blå linjen mot var det Schweiz som avgörde, de kom vidare. Och de var i sådana situationer som klart måste ha gjort dem bättre under turneringen. Men sen man kommer lite på finska laget så första perioden var ju lite, var finska laget var lite kanske over the edge som de säger i Nordamerika. Men sen de skydda målet och jag tycker att Kevin Lankinen var ju MVP i turneringen. Jag vet inte hur han inte blev vald där man säger som det. Jag menar att det heter most valuable player. Om laget vinner världsmästerskap så som målvakt kan du ju säga att jag tycker att det liksom borde vara en självklarhet.
Christus sa här att du vågar tro på att det blir guld först i de sista minuterna. Hur var det med er? När började ni tro på Finland att nu går det hela vägen?
För 3 veckor sedan.
Nej, men du var den enda i hela världen då.
Inte var det enda, det är laget. Man har ju sett hela tiden att de har haft ett råd. Det är ju det viktigaste, att du var inte bryr dig om andra, vad de tänker, utan vad det händer inne i omklädningsrummet. Men i gårdagens match så Kanada spelade en bra match och man var lite så att hur ska det gå här? Men sen när Finland gjorde 3-1 efter Kanada hade haft, skulle de ha varit efter Anttilas andra mål så var de hela tiden spenderade i finska zonen och sen ett skott och gör 3-1 så då som spelare så vid det där skedet 2 mål är ganska svårt att komma ifatt om man så att om man talar om ishockeygudarna eller vad så har varit på Finlands sida och man ska ju förtjäna det men det var hela tiden efter det var det ganska lugnt att då var det ganska säkert att Finland tar det.
Det var nog en ganska perfekt uppbyggnad för Finlands del mot det här VM-guldet på många sätt. Först och främst att laget var samlat. Majoriteten var på läger i flera veckor. Det gjorde ju då att de sammansvetsades. Sen kom den här Eurohockey-tour-turneringen i Tjeckien. Ifrågasatt Finland fortfarande vid det skedet. Tog ett par viktiga segrar, stärkte självförtroende. Och sen då den där starten på VM. Seger över Kanada, seger över Slovakien. Vid det skedet visste man att den här kvartsfinalplatsen var kirrad. Sen så fick ju Lejonen nog kritik över insatserna mot Storbritannien och mot Frankrike och Danmark. Att det blev lite mer styrspel, det blev lite mer passivt. Men nu med facit på hand så var det ju absolut rätt väg att gå. Att kanske lite ta bort plattan ur mattan. Det vill säga spara på krafterna, spara på energi. För att det spel som vi såg i början av turneringen mot Kanada, mot Slovakien, delvis mot USA, sen plockar man fram det igen. Jag tror inte att Lejonen skulle ha riktigt orka köra med samma driv genom hela turneringen. Men nu, då det här uppbyggnaden, det här sättet man spelar, också där i de här mellanmatcherna, då, så ledde till att Finland såg igen så otroligt fräscht ut och det kom till de här viktigaste matcherna.
Låg hemligheten också där att Jalonen matchar med alla 4 kedjor? Att liksom det blev en jämn fördelning istid åt alla ganska jämnt. Var det en nyckel?
Jag tror absolut det, för att han sa ju själv i en intervju, jag tror det var efter Rysslandsmatchen, att det här han studerade var NHL-beträffar. Han tittar nu på Stanley Cup-finalisterna Boston och St. Louis, att de är inte så beroende av en enskild kärna eller en enskild kedja. Och någonstans var det väl en av hans tankar att gå in i den här turneringen. Och det här var ju då det här laget med stort L. För att någonstans tycker jag det var intressant att varje period så inledde 4:e kedjan. Liksom någonstans ändå bromskedjan som vanligtvis då får 10, 12, 13 minuter istid. Men den hade ofta mest speltid. Att dens betydelse var otroligt stor så att för Finlands del så var det nog oerhört viktigt, tror jag, att man trummar på med de här fyra femmorna match efter match.
Mm. Jag tror att det också spelarna gjorde det möjligt, eftersom det var, om vi säger för första kedjan, så det var helt klart att alla spelare skulle blocka skott. Till och med första spelare, Sakari Mannin, Harri Pessonen, alla blocka skott. Och sen, men sen var det lika så gjorde Marko Anttila mål. Och han var i fjärde kedjan. Så på det sättet att du kan då, kan du köra fyra kedjor eftersom du vet att alla i laget kan göra alla roller. Fjärde kedjan kan göra mål och sen första kedjan kan blocka skott. Så på det sättet det blev lätt för Jalonen att spela med fyra kedjor.
Och den hockey han kör, så den kräver den där spelstilen, den kräver fyra kedjor, den kräver fyra backpar. Jag har varit med i landslaget med honom när du har en NHL-spelare med sex backar. Sen oftast blir någon utslängd eller skadad spelare med fem backar i matchen, att de är vana med det. Men jag har varit i en turnering när du har NHL-backar och de undrar att hur ska vi nu spela med åtta, men efter matchen så har de varit glada. För det här, det kräver massor av dem och du orkar inte spela annars denna 60 minuter. Mm.
Och så är det en lång turnering också.
No, det är det. Var det 10 matcher på 17 dagar? Byta stad däremellan och allt det här står här runt, så det kräver mycket.
Ja. Vi ska återkomma till Jalonen ännu eftersom vi har två Jalonen-experter i studion. Men det där, jag tänkte nappa tag i det där som du sa, att Kevin Lankinen, inte ens MVP. Vad är det för strunt? På riktigt? Hur tänker man i direktorat? Är det någon annan som är upprörd där?
Ja. Men Finland var VM-guld så det kanske inte upprör mig så hemskt mycket. Men jo, han är värd alla hyllningar. Vilken turnering, vilken kille.
Ja. Jag träffade Lankinens tränare i IFK, Jan Lundell, faktiskt här tidigare i morse. Vi ska höra vad han berättar om Kevin Lankinen. Ja, Jan Lundell, du har haft förmånen att träna Kevin Lankinen i fyra säsonger. Hurdan spelare eller målvakt var han när han kom 2014 till IFK?
Nu har han en ung målmedveten och hade en klar blick och sikt och det här, vart han är på väg och vad han vill nå och de målen som han hade satt ut åt sig. Så de var redan kristallklara då. Det var nog faktiskt en kille som redan i unga dagar visste och var redo att jobba för det vart han ville gå.
Hurdana tankar och känslor gick genom ditt huvud under VM-turneringen och framförallt finalen igår kväll?
Nu var det ju spännande och nu måste man vara otroligt glad för Kevins del att det jobben som han har gjort och lagt på det här och de här framgångarna och där var det lite skador och sånt så det här. Så nu är varje minut och varje timme som han har arbetat så det fick nog liksom fick betalning för det nu att det där. Jätteglad för hans del.
No, hur fort får iväg ett grattismeddelande till honom?
Nu var det direkt när slutvisningen kom så det skickade jag iväg.
No, Kevin har kontrakt med Chicago Blackhawks. Under förra säsongen så tillbringade han ju mest tid i både AHL och också i ECHL. När tror du han får dra på sig Blackhawks-tröjan och ställa sig mellan stolparna?
Det är konstigt om det händer nu i inkommande säsong att det där. Han spelade bra matcher förra säsongen i AHL och tog sin plats där i slutet av säsongen. Och nu med de här spelarna så har han ju visat att han kan matcha och vinna målvaktstoppen i världen. Henke Lundqvist och Vasiljevski och Murray i finalen och han slår alla de tre. Så det där, det är mycket konstigt om han inte får matcha nästa år.
Så, Janne Lundell, du har spelat och ni har haft ganska hård kamp också i IFK med Kevin Lankinen om första spaden.
Jag har alltid talat om ju kamp med det här. Oftast den här kampen är alltid mot motståndare. Målvakter så spelar ju såklart en gång. Men nu är det målvaktsarbete kanske ett sådant lagarbete inom lag. Mm. Men det här är jättelycklig för honom att det här har varit. Det har inte varit den lättaste vägen för honom att komma hit. Han är ung och han har allt framför sig, men han har motgångar, men ingen motgång har stoppat honom. Att han har fortsatt jobba, haft drömmar och gått framåt steg för steg.
Mm. Hur tufft är det egentligen för en ung målvakt att ta sig till NHL?
Nu är det ju tufft att där NHL har du två målvaktsplatser och det måste man ju komma ihåg att det är mycket business, att det kontrakter som gäller och Och det är ju på sätt och vis bad business om du betalar 6-7 miljoner att det första målvakt han spelar inte. Och då börjar ju ägaren titta på gamen och säga att vad händer här, att vi slösar pengar. Så det är ju sånt alltid, det är mycket politik och business, men man måste ha tålamod, man måste vara färdig och jobba och man, sen när man får chansen så ska man ta det.
Vad skulle ni säga att har varit mest ögonenfallande om man tittar nu på Kevin Lankinen och den här VM-turneringen ända från början och till final? Vad har ni fäst er vid i hans spel?
Jag skulle kunna säga så där allmänt att jag tycker att han påminner mig om en ung Henrik Lundqvist. Då när Lundqvist spelade i Frölunda och gjorde sina första landskamper för Sverige så var jag alltid imponerad hur stor han ser ut och hur lugn han är framför stolparna trots att Lundqvist och Lankinen har de där snabba fötterna som gör att han kan flytta sig snabbt i sidled. Och det är någonstans därför att, ursäkta engelska, ut en passes the eye test, det vill säga att det här ser så otroligt bra ut och ser ut som en målvakt som helt enkelt är vinnande, som inte släpper de där enkla målen. Och Lankinen i IFK och nu i VM-turneringen så är den där målvakten blivit bättre och verkar ha det där otroligt starka psyket. Så att jag hoppas verkligen att Chicago ger honom chansen, för jag tror inte att de kommer att ångra det.
Mm. Här har vi en annan som har ett ganska färskt NHL-kontrakt på fickan. Också kämpar om platsen där uppe så att säga. Vad vet du, vad har ni så att säga framför er?
Ja, det är en bra fråga, det får man väl se. Men jag menar att om man funderar om på det sättet Lankinen, hur han kämpar genom hela turneringen och hur mycket jobb han gjorde. Jag kan inte på det sättet analysera målvakten, men det kändes åtminstone som han alltid var på rätt ställe. Och ett kändes så såg jag mot Ryssland, var det Malkin som hade puckat sitt, att nu är det lite hörn som är uppe och så kom han upp med axeln. Och på det sättet att kanske det att många gånger får man den där bilden att AHL, att AHL är inte någon liga att spela i, eller ECHL. Men att han har kämpat och han har inte ringt åt agenten och sagt att hej, att fixa mig bort härifrån. Utan han på det sättet, det kanske visades nu i VM att hur den kämpetörsk han är på det sättet. Att tycker att det var på det sättet fint att se.
Ja, jag måste hylla den i landslagsledningen som tog kontakt och hade liksom någonstans i bakhuvudet att vi har ju den här målvakten i AHL. För någonstans så kan vi väl nog vara överens om att spelare som håller till i AHL så tröskeln för finländska landslagsledare att ta spelare därifrån har varit ganska hög. Nu har vi hade ju sig förutom Lankinen, Niko Mikkola och i och för sig Lammikko och Joki har ju avslutat säsongen där. Så att fräscht grepp, för det finns bra spelare där också. Mm.
Det stämmer.
Hur överraskad var du, Niklas, då när det klarnade att Lankinen spelar i VM?
Inte så hemskt överraskad. Jag tror att om man går ett år tillbaka så var han jättenära med att komma till VM. Då var det kanske med det att han hade inte spelat landskamper och IFK spelade ganska långt i playoff. Så lägre skulle ha blivit ganska kort för honom. Men nu har han haft en annorlunda säsong i Nordamerika. Var han har fått spela och stigit och blivit bättre och utvecklat sig där. Men sen när jag började själv fundera i huvudmålvakter som ganska många tackar nej från NHL och KHL så kändes det att Lankinen kommer att få chansen i VM. Och sen när han kom sen för första träningsmatchen visade han att han är bra skick. Och det som var imponerande att han kunde höja nivån. Han började bra med hela tiden, steg för steg blev han bättre och bättre. Att om man tittar hans spel så det var lugnt. Han var alltid på rätt ställe som ni sa. Varje skott. Man säger att du sköt rakt in i målvaktens famn, men inte det så. Målvakten måste placera sig på rätt ställe, han måste läsa spelet. Sverige-matchen var svår, det var inte så mycket chanser, det var puckar som studsade man inte så, men sen höjde han sig till nästa match. Spela nolla mot Ryssland och det är ju vinnare som gör sånt. Och det är liksom otroligt och det kommer ännu att bli många, många fina stories av den här killen.
Ja, det var ju otroligt den sista minuten i matchen mot Ryssland. Han spelade utan klubba och klubba någonstans där mellan skridskorna och han stoppade allt. Men å andra sidan, laget jobbade ju också där och alla blockerade skott som de bara kom åt. Var har den där utvecklingen skett om man tänker på Lankinen? Liksom? Vad har han utvecklats mest i nu?
Ja, säkert också. Det är svårt. Tekniskt sett har han varit alltid starkt och blivit bättre, han blivit snabbare. Men jag tror att om han tittar tillbaka så den här säsongen i Nordamerika, jag tror att mentalt blev han ännu starkare. Att han märker att man måste jobba för det och att allt inte kommer att vara lätt, men att han har lärt sig också att han vet att han klarar sig, han är på rätt sätt. Han hade jättebra läge med Chicago men fick inte chansen där. Men han har jobbat sig upp och den här mentala sidan hos honom har blivit mycket bättre. Tekniskt sett går du hela tiden vidare och du utvecklar dig själv. Men hos målvakterna så det är här mellan öronen som det är den största styrkan du kan ha.
No, vi ska kunna gå vidare, spelare, för vi har så många hjältar i det här laget. Men vi har också en chefstränare, en förbundskapten som tar sitt tredje VM-guld. Ni känner honom bra. Vad är hemligheten? Varför är han sån Gandalf som leder småfolket liksom mot nya äventyr och lyckas samla laget?
Jag tycker det namnet förbundskapten på det sättet. Det är väl det som han är. Att han har en grupp människor runt sig som han lyssnar på. Som förstås Pennanen var med när jag fick vara med och lyssna på vad han hade att ge. Och på det sättet att han lyssnar på vad människor har att säga. Han låter Heromali sköta fysiksidan. Alla andra människor som är runt omkring honom hjälper till. Och sen så bygger han upp ett lag. Det är väl den främsta saken. Att han väljer inte, han rankar inte de 22 bästa spelarna. Utan han nu bygger upp ett lag som spelar bäst ihop. Det är min analys.
Mm. Niklas?
Det är just säkert mycket det att han litar på människorna runt sig. Han vågar erkänna sina misstag, vill lära sig. Men det är att han får varje spelare att känna sig viktig. Och säkert i det här landslaget är det ännu, när du har 20-25 på sätt och vis kärnor i sina klubblag som kommer, så är det viktigt att alla vet sina roller, att vad händer, vem spelar när. Jag kommer ihåg Vancouver OS 2010. Så då när laget blev uttaget och han ringde, det var, skulle ha varit någon månad före turneringen, så berättade han att du spelade andra matchen. Kippar spelar resten om det går som planerat. Och då visste man att då förbereder man sig på den här matchen och sen hjälper laget. Såklart ska man vara färdig att spela, men han gör allt solklart för spelarna. Och för spelarna. Jag tycker att det är jätteviktigt att varje spelare vet sin roll och sin ställning i laget.
Är det samma för utespelarna, visst?
Ja, som du sa, att ärlighet. Att förstås, jag hade inte någon gåvor att spela någon annan roll än vad jag spelar i Junno-VM, men det fanns säkert sådana spelare som skulle kunna spela i någon annan roll. Men att det blev genast klart också på det sättet. Det blir alltid sådana VM-turneringar, så blir det spelare som börjar turneringen och sen inte får spela. I det här turneringen så var det Ilon Mäki. Jag tror att han är bra också på att hantera de spelarna som och få dem hållt positivt. Åtminstone så var det när vi spelade, att sådana killar som inte spelar, så till och med de uppskattas inom laget. Och på det sättet att hela laget är del av den här processen. Och ärlighet är kanske det bästa ordet och det viktigaste saken som när det gäller honom.
Mm. Och nu var ju det här. Den här VM-titeln var ju hans mästerverk. För att om vi minns till 2011 Slovakien, och vi talade om det i Ylesportens podd här tidigare, alltså, då sa han ju själv också att det här var ju Mikko Koivus lag. Men det fanns inte den där solklara ledaren. Marko Anttila var kapten, men han ledde mera med exempel på isen, medan Mikko Koivu tar ju ett stort utrymme också i omklädningsrummet. Men nu var det nog Jukka Jalonen som kändes som den där drivande kraften som ena laget. Och sen förstås också, inte ska vi underskatta den här taktiska betydelsen heller. Jalonen har utvecklats och det visar liksom på hans storhet också som tränare att det sätt som Finland spelar på under hans förra session som huvudtränare 2011 men också 2012 och 2013, då det var lite långsammare, det var mer styrspel eller trap, kalla det vad ni vill, men det har blivit snabbare, det har blivit inte stora förändringar, men de är noterbara och det tycker jag också är värt att lyfta fram, att han har utvecklat sitt tänk.
Mm. Finns det någon annan tränare i Finland som kan mäta sig mot Jukka Jalonen idag? Nu talar jag inte om alltså bedrifter och VM-titlar, för att den jämförelsen kan man inte göra, men sådär som tränare liksom.
Oberoende så vill jag väl citera vad Toffe Herbert skriver på vår webb. Alltså, tänk den dagen då han slutar. Vilken otacksam sits igen. För att det kommer alltid en, kommer ni ihåg då Jalonen var tränare, att Dominsson var VM-guld. Han har nog cementerat sin plats som den här stora finländska hockeyledaren och tränaren nu. Men vem jag ska jämföra honom med så... Ja, det kommer jag tänka på nu åtminstone av de aktiva tränarna som ska ha samma status. Vad är det med?
Det är ju svåra små marginaler, men du kan ta Kari Jalonen, vunnit mästerskap, landslaget var han i finalen. Erkka Westerlund var han gjort för finska ishockey i OS-final. Att det finns massor med bra tränare. Och sen när man tittar nu så någon dag kommer att hålla någon där av, eller båda herrarna Pennanen och Manner. Vad är det här? Och det kommer massor med bra tränare och det är ju styrka här i finska ishockey att man värderar tränarna högt och de är sådana som är ivriga för ishockey och studerar. Att om jag känner Manner rätt så idag kommer han att titta NHL-finalen och vill studera den.
Ja. Nej, det är bra att du nämner de här Manner och Pennanen. De har ju nog gått i bräschen för mycket av det som vi såg av Lejonen i ligan och någonstans tycker jag fört den inhemska ligan framåt och nu är det här VM-gulden massiv boost för finländsk ishockey, den finländska ligan. Nu, jag har hört till dem som stundvis har ifrågasatt för kanske för många lag i ligan och så blir det en del dåliga matcher, men de bästa spelarna i hockeyligan, nu har vi det svart på vitt, så är otroligt duktiga ishockeyspelare.
Det är just de här unga spelarna som kommer, de är färdiga att spela. Det är det som har ändrats. I dagens läge, de hoppar inte vilken liga som helst, så är de färdiga. Det görs jättebra juniorarbete.
Jag tänkte just komma till det, att vad är det som gör att de är färdiga så tidigt? Exempel. Herremannen här.
Mm. Jag får ju iväg. Jag stackar för så att jag inte skulle behöva bli det här värderad på samma plan som alla andra, så stackar jag iväg. Nej, men nu är det ju bra juniorverksamhet. Och på det sättet att jag kan ju bara prata om det som hände i Esbo. Och jag var lycklig på det sättet att vi hade fyra lag som Blues hade då i juniorerna, som hade fyra första kedjor. De hade liksom små snattar. Så på det sättet att istället för att ha ett topplag som åttaåringar, som det många gånger ställer, åtminstone i USA, så det är så att liksom, du har ganska tidigt så har du ett lag som är bra i din delstad. Förstås om det är större delstad så har du flera, men på det sättet att i Finland så i Esbo så fanns det fyra lag. Och så får många spelare få spela mycket istället för att det skulle vara för stor liga. Men sen ganska tidigt hoppar man som 16-åring och börjar spela om FM-guld. Och de, okej, nu har det ändrats det här sättet som man spelar om FM-guld, men man spelar, då när jag spelar man om bäst av fem. Som, sen redan i C-juniorerna som 16-åring så lär man sig att spela playoffs-hockey och lär man sig att spela viktiga matcher. Och jag tror att förstås, och sen de lyckliga får förstås också vara med av det här lejonvägen som då som tar slut i 18 och sen började det på nytt och så är det till 20 och sen började det igen till herrarna. Men att på det sättet att där är det kanske ett par grejer som finska ishockey gör rätt.
Jag tror att finska ishockey också överlag har förändrat sig ganska mycket de senaste 10-15 åren. Finlands ISK var ett snarlikt läge i slutet av 90-talet, början på 2000-talet, att det kom många VM-finalplatser, i och för sig mer förluster då än segrar, men det producerades bra spelare, men man utvecklades inte, hängde inte med att det blev mer betoning på disciplin, fysik och taktik en liksom spetskompetens. Det tog många år där innan Finland fick upp, började få upp spelare igen som Barkov och Laine och Aho, de här där spelsinne, kapacitet att göra mål, att man omfamnar det istället för att vi ska forma dig att bli den här yttern som vet exakt hur du ska röra dig i sen, istället för att utbilda spelare som kan göra mål eller göra de avgörande passningarna. Och om korrigera mig om jag har fel, då Finland arrangerar VM, var det 2012 eller 2013, så vinsten från den turneringen så satte förbundet till att utbilda och ha specialkompetenstränare ute på fältet. Och det tycker jag nog att har varit otroligt bra. vet inte hur mycket det har gett frukt, men den där signalen att nu vårdar vi talangerna så att det ska bli så bra som möjligt och att det ska vara brett mellan väggarna och högt mellan tak. Och det är ett nytt tankesätt inom finländsk ishockey som kom i de senaste knappa 10 åren, och det tycker jag har varit fantastiskt. Därför ser vi de här mogna, unga, spelskickliga spelarna komma fram. Mm.
Du är antagligen för gammal för att ha fått uppleva de här talangtränarna. De kom väl in i ganska unga åldrar därefter, efter VM.
No, jo, säkert på ett sätt nog, men jag har ju ändå fått spela med de unga killarna som har kommit sen kanske med. Mm. Att på det sättet att, och de gör sen att alla som ser den som jag spelar så har liksom skuffat äldre killar framåt på det sättet. Att, och jag menar, på det sättet med detta på finsk ishockey så är vi i en lycklig situation också på det sättet att annan idrott som kanske har haft en större roll har inte klarat sig så bra. Att på det sättet finsk idrott överlag, så nu är det ju finsk ishockey just nu, så lever vi en ganska bra, det är en bra tid att vara ishockeyspelare just nu. Att på det sättet man funderar vad som helst. Förstås fint att se att finska fotbollslaget klarar sig bra, men om vi pratar om skidåkning och friidrott, så på det sättet de... Jag har sett Lasse Virén springa på YouTube, men att på det sättet att när man tittar på highlights från finsk idrott, så det kommer Jukka Keskisalo och sen kommer det ganska mycket ishockey efter det. Att på det sättet, det är bra tid att vara ishockeyspelare just nu.
Nej, men det är alltså ett konkret exempel bara av hur stor ishockeyn är. Vasa. Sen Vasasport fick sin plats i ligan, så har VPS, det vill säga fotbollsligalaget, så har det blivit kämpigare och kämpigare ekonomiskt, för att Vasasport är så mycket mer attraktiv ur sponsorerna och ur samarbetspartnernas synvinkel. Så VPS går väldigt tungt nu och det är jättesynd. Men ishockeyn är nummer ett, sen kommer ingenting, sen kommer skidåkning och friidrott och fotboll. Att det är för de övriga grenarna att kalla upp ärmarna och börja jobba. För det görs mycket bra saker inom ishockeyn, så att det hjälper inte att vara avundsjuk.
Mm. Och där kan man ju säkert hitta också på samarbetsformer, så att absolut, barn och unga kan få hålla på med många grenar så långt som det bara är möjligt med tiden. Ännu med Jalonen och hela hans tränarstab, finns det risk nu att man börjar kasta långa längtande blickar från NHL och ser att hej, att det finns någonting nu i den här tränarstaben som de skulle vilja ha där i Nordamerika?
Kanske låter lite dåligt om jag säger så här, att jag hoppas så. För jag hoppas att finska tränarna skulle få chansen, att vi skulle ha den första som åker över och öppnar dörrarna för resten. Att lite som det hände för finska målvakterna med Kiprusov Toskala som öppnar dörren för oss andra. Vi skulle få efter Suhonen, vi skulle få nu första dit, och jag tror att det skulle hjälpa alla andra. Och jag tycker att det skulle vara fint. Att det är ju att berätta hur bra arbete de gör här. Men det här tiden berättar. Mm.
Mm. Där är ju precis som du var inne på med målvaktspositionen eller alla spelpositioner i NHL, så nu är det ju mycket politik där som ligger bakom det. Du måste känna rätt människa och du måste dra i rätt snören, men inte gör ju det här VM-guldet Jalonens eller Pennonens eller mannens chanser sämre, inte att fingers crossed, inte omöjligt.
Vad tror du, Kasper?
No, jag hoppeligen, det ser jag samma sak, men lite förstås som vi pratar om, så finns det mycket politik i idrott och ishockey också. Men att hoppet skulle vara jättefint att säga att Jalonen skulle öppna dörren. Kanske skulle jag fundera just att de pratar om att svenska huvudtränare Rickard Grönborg skulle bli. Så jag menar att man skulle ha en sån här trio med Jalonen, Grönborg och fast sen Manner eller någon som skulle kunna träna någon lag. Så det skulle vara roligt att se hur de skulle klara sig där.
Men vill vi ha Grönborg där? Vill man ha
som andra tränare. Ja. Han kan hålla sig där politiken lite. Jalonen får sköta tränande och sen han får sköta det här lite politiken.
Ja. Det ska bli fest på torget ikväll vid 18-tiden, sägs det, i Helsingfors salutorget. Folk har varit ute och festa redan igår kväll. Hur var det med er efter när matchen tog slut? Blev det party on eller det där? Blir det fest idag?
Jag njöt bara att titta matchen och sen gick jag och sova. Inte tror jag heller att det blir riktigt idag. Det här. Men såklart är det fint att följa med hur människorna lever med det här. Och hur stort det är för hela Finland. Och jag hoppas att det inte bara är ishockey som ska lära sig, utan vi alla kan ta av det här. Att man ska våga drömma och man ska våga arbeta för det. Och man ska göra det tillsammans så vad som helst är möjligt.
För mig, jag var faktiskt så, jag får gärna så träna så jag skulle hoppeligen kunna någon gång spela i de här spelen, men på något sätt så jag var 2011 så var jag otroligt glad när Finland vann. Liksom det for, jag var bara jätteglad och jag ropade. Men nu på något sätt blev man... det blev lite chock. Det var nästan som när man var själv med 2016. Att på något sätt så... det var på något sätt svårt att hitta ord för att beskriva hur otrolig prestation den här hela turneringen var för det här finska laget.
Mm. Och Krisu skötte sin EU-rapportering och sen åkte du hem.
Jo, jag kom med taxi hemma och jag kan bara tycka att de här glädjescenerna som nu rullar här framför oss också, så vi är ändå ett så inbundet folk. Så härligt att man ser en sån här sann pur glädje. Det var ju folk som tutade och taxin körde där förbi riksdagshuset. Folk gjorde high-fives med varandra. Det var finländska flaggor, så här sydeuropeisk stämning. Så mera sånt, sån här sann glädje. Och idrotten, så nu förstår jag ju det att det delar folk, men en sån här glädje, en sån här sammanhörighet, så kan ju väl inte folk tycka att det är så jobbig. Att det mer av den här varan och någonstans hela den här turneringen, det här finländska laget personifierar någonstans den finländska folksjälen. Ja, hårt arbete, lojalt, uppoffrande, man gjorde saker och ting för varandra, så det gick ju rakt in i finländarnas liksom hjärtan, och Marko Anttila som personifierar det hela, det ser lite kantigt ut, lite klumpigt, inte så vältalig kanske inte är ljusorden, men det vad han säger är ärligt. Det finns så många paralleller att dra till Finland som nation, så att det är bara att svepas med, tycker jag. Mm.
Säger en euforisk Kristian Vuojärvi, och vi får sätta punkt här för både vår sportdebattslaget efter 12 och allt vad den här debatten kan heta. VM-gulddebatt. Tusen tack ska ni ha för att ni kom hit. Det har varit jätteroligt de här 10 dagarna att följa med den här turneringen. Nu ska bli roligt att följa med festen. Tusen tack.